Sveriges Radio P4 i en direktsändning från Radiohuset i Göteborg. Här är Sarit Monastyrski med P4 Extra.
Ja, röran i Storbritannien fortsätter. Boris Johnson uppges nu avgå. Efter knivdådet i Visby, gärningsmannen har erkänt. Vårdbiträde döms till 7,5 års fängelse för grova våldtäkter på demensboende. Det är sista dagen för politikerveckan i Almedalen och idag så möter Erik Blix Miljöpartiets Märta Stenevi. Ska du ut med en husvagn för första gången i sommar? Ja, men då tycker jag att du ska lyssna ordentligt, för du ska nämligen få campingens vett och etikett. Och så säger vi hallå där till Peter Jöback som är ute på turné. Det här är P4 Extra. Varmt välkommen! Ja, Boris Johnson är på väg att meddela sin avgång, det är för brittiska medier. Och så sent som i gårdagens P4 Extra så talade vi om hur kritiken duggar tätt kring den brittiska premiärministern. Och bara på de timmar som har gått sedan dess så har ju massor hänt. Patrik Holmström, utrikesreporter på Ekot och tidigare korrespondent i London, är med oss nu. Du Patrik, vad är senaste nytt här?
Hallå där, Sarit.
Hey. Ja,
det är mycket som är senaste nytt. Som du sa, redan tidigt i morse så meddelade Boris Johnsons Nordirlandsminister att han avgår, och lite senare så meddelade den nyutnämnde finansministern som utnämndes i förrgår, Najib Sawahi, att han tyckte. Han publicerade ett brev där han skrev att han tycker att Boris Johnson borde avgå omedelbart. Och sen dess så har det nu då stått klart att Boris Johnson kommer att hålla ett tal där han ska avgå, och det kommer att ske om ungefär en halvtimme, tror vi. Men det har fortfarande inte kommit någon bekräftelse faktiskt från Downing Street att han kommer att avgå, och det senaste som hänt är att man har utsett ett antal nya ministrar istället för de som har avgått tidigare. Så att det händer mycket. Och
ja, det gäller att hänga med i svängarna här. Men du Patrik, om han nu avgår, vilket man tror att han gör då, avgår han som partiordförande eller som premiärminister eller både och, eller hur funkar det?
Ja, det får vi faktiskt se, för i teorin så kan han göra lite hur han vill. Det som alla är nyfikna på att se vad han kommer att säga är om han kommer att sitta kvar tills en ny partiledare och premiärminister är utsedd. Men det rimliga är att han kommer att meddela sin avgång som både premiärminister och partiledare, och det är väl det vi väntar oss.
Mm. Vad är det som har fått honom i så fall att ta det här beslutet? Så sent som igår så sa han ju att han skulle sitta kvar.
Ja, och det är ju flera anledningar, men det trycket blev helt enkelt för stort. Att han faktiskt sa igår att han tänkte sitta kvar trots att så många ministrar i hans egen regering hade lämnat, och dessutom skickade en delegation till Downing Street där premiärministern bor, för att vädja till honom att avgå, har ju aldrig hänt tidigare. Dessutom så har jag tappat förtroendet för det egna partiet. Parlamentsledamöterna är i överväldigande majoritet mot att han sitter kvar. Och det som var droppen som fick bägaren att rinna över, tror jag i alla fall, var just det att den nyutnämnde finansministern då tidigare idag i morse sa att han tyckte att Boris Johnson borde avgå.
Mm. Och så är det ju den här strömmen av avhoppen då. Uppemot 50 såväl ministrar som parlamentsledamöter har ju lämnat i protest. Så har du hört talas om något liknande tidigare?
Nej, inte på det här sättet. Det sägs att det här, inte sedan 1932 har så många ministrar eller utnämnda personer avgått i protest på så kort tid. Så att nej, jag har aldrig hört talas om något liknande. Och det som är kutym i Storbritannien är ju att när en premiärminister har tappat förtroende hos det egna partiet, hos parlamentsledamöterna, då avgår man. Det var ju det som hände när Theresa May lämnade. Hon fick besked att hennes stöd bland parlamentsledamöterna var helt borta. Och Boris Johnson fick också det beskedet igår. Då berättade han som är gruppledare kan man säga för de konservativa i underhuset för Boris Johnson att bara drygt 60 av de 350 fortsatte att stödja Boris Johnson som premiärminister. Mm. Det normala hade varit att han skulle avgått då, men det ville han inte.
Nej, han var ganska så bestämd på det igår i alla fall. Vi får väl se hur det blir här nu framöver. Men du, hur har reaktionerna varit på uppgifterna som har kommit nu om hans avgång?
Ja, det, man kan väl säga att det är de väntade. Bland de som har velat att han skulle avgå så är de såklart väldigt nöjda med det. Oppositionen har ju sagt att oppositionsledaren i Labourpartiet, Keir Starmer, har ju sagt att det var på tiden. Men att det måste till en duglig regering. Och nu så dras ju knivarna fram för den partiledarstrid som kommer att blåsa upp här så småningom.
Mm. Har det kommit några internationella reaktioner på det här?
Jag tror att de flesta avvaktar tills vi faktiskt har ett avgångsbesked. Men från Ryssland så sa Kremls talesperson tidigare, Boris Peskov, att han hoppas nu att det blir en mer professionell regering i Storbritannien, även om hoppet är litet, tror jag han uttryckte sig som ungefär.
Mm. Om vi tar ut det här lite i förskott då, hur skulle du sammanfatta Boris Johnsons tid som premiärminister?
Ja, hans stora arv är ju Brexit. Det var ju han faktiskt som baxade igenom det. Dels under folkomröstningen där han ledde ja-sidan och sen också fick till det som blev ett avtal så småningom med EU. Det är ju hans stora arv, men annars har det varit ett premiärministerskap som har varit kantat av skandaler och minst sagt ett flexibelt förhållande till sanningen skulle jag väl kunna uttrycka om jag är lite snäll.
Mm. Vad kan han göra efter det här?
Ja, men det brukar inte vara någon brist på arbetstillfällen för detta premiärministrar. Dels kommer han säkert skriva en bok. Han har ju jobbat som journalist många år och har skrivit många böcker. Så att jag kan väl tänka mig att han fortsätter som konsult och skriver böcker helt enkelt.
Mm. Det är ju rörigt i Storbritannien just nu. Vad kommer hända här i den närmaste framtiden, tror du?
Ja, men nu, det stora frågan är ju hur länge tänker han sitta kvar? Tänker han sitta kvar fram till i höst när en ny partiledare och premiärminister blir utsedd? Eller kommer han att avgå med omedelbar verkan? Oppositionen och Labourledaren Keir Starmer har ju sagt att är det så att han tänker sitta kvar ända till hösten, då kommer man att begära ett misstroendevotum i parlamentet för att avsätta regeringen. Men det som händer nu, säg att han meddelar sin avgång, så kommer Torypartiet att sätta igång en process för att välja en ny partiledare. Och det där vill man ska gå ganska fort. Parlamentet tar sommaruppehåll om 2 veckor och man hoppas att det i alla fall ska vara någorlunda klart vilka kandidaterna är fram tills dess. Men det beror lite på hur lång tid den här processen tar.
Mm. Stort tack Patrik Holmström. Vi fortsätter att följa detta. Patrik som är utrikesreporter på Ekot och tidigare korrespondent i London. Tack så mycket. Ja, det har gått knappt ett dygn sedan nyheten kom att ett knivdåd ägt rum i centrala Visby mitt bland mängder av människor mitt i Almedalsveckan. Och senare på kvällen igår så kom ju beskedet att den 64-åriga kvinnan Ingmarie Wieselgren avlidit av sina skador och en 33-årig man gripits och han har nu erkänt dådet enligt uppgifter från hans försvarsadvokat. Petter Myrenberg är med oss nu, reporter på P4 Gotland. Hallå där, Petter.
Hallå, hallå.
Ja, men du, vad är senaste nytt här?
Jo, senast det, jag befinner mig här utanför Visby domkyrka där vid klockan 1 här så har de precis dragit igång en minnesgudstjänst, ja, till anledning av det som hände då igår. Och den fortsätter här och annars så börjar en pressträff här 13.30 med åklagaren då. Vi förhoppningsvis får reda på mer kring gärningsmannens motiv. Annars så fortsätter Almedalen och det kommer vara ett avslutande mångfaldsparad här vid 15.
Mm. Vet du något mer om själva händelsen igår?
Ja, det man kan säga är ju då att vid klockan 2 så var det en man som med ett vasst föremål, en kniv, attackerade Ing-Marie. Och det var ju många runt omkring, och det är ju någonting som polisen har sagt, att där har de varit så tacksamma, för det var många som hjälpte till. Det var ju den här mannen då som lyckades knuffa bort gärningspersonen då medan han sprang iväg. Och ja, man hjälpte på plats med vård och hon skickades till sjukhus, men man kunde ju som sagt då inte rädda hennes liv.
Var de här två bekanta med varandra på något vis?
Alltså det är ju lite oklart just nu. Det är ju inga uppgifter vi har fått in, men åklagaren har ju sagt i DN att den här personen hade ändå som uppsikt, alltså målet var att attackera Ing-Marie.
Mm. Hur skulle du vilja beskriva stämningen i Visby idag? Du står utanför domkyrkan nu till exempel.
Jo, nej, men det är ju en chockartad stämning skulle jag säga, och tungt. Alltså det här är ju någonting som i princip, ja, eller aldrig har hänt i Almedalen, och att det händer här just nu är ju såklart väldigt speciellt, samtidigt som jag upplever att människor ändå tycker att Almedalen är så pass viktig att man fortsätter och ja, fortsätter med sina seminarium och pratar och diskuterar med sina nära och kära.
Mm. Vad säger folk till dig som du har pratat med?
Jo, men det är ju just precis det, att det här är ju någonting fruktansvärt som man inte har sett tidigare, men att det visar också på att Almedalen är en viktig plats där man kan mötas och samtala, och att alla som vi har pratat med säger att vi måste fortsätta värna om demokratin och öppenheten i det här sammanhanget.
Mm. Har detta påverkat själva Almedalsveckan nu på något sätt? Har man ställt in någonting eller gjort några förändringar i programmet och så?
Det har man inte. Polisen har ju uttryckt att säkerhetsläget är oförändrat, så att man har inte gjort några förändringar överhuvudtaget, utan programmet fortsätter, och det är ju då som sagt den här mångfaldsparaden som börjar vid 15 som blir det sista som man gör här i Almedalen.
Mm. Veckan har ju redan tidigare bantats, den är alltså kortare nu än vad den brukar ha varit tidigare. Hur ser framtiden ut för Almedalsveckan?
Ja, alltså det kommer ju såklart att diskuteras, och jag menar att någonting sånt här händer kommer ju såklart att få konsekvenser framöver. På vilket sätt är ju just nu oklart, och det vet man ju inte. Men Almedalen som är en öppen plats, och att någonting sånt här händer kommer ju, ja, såklart att få konsekvenser.
Mm, och jag tänker mycket på att många säger att det är just friheten och känslan av säkerhet som gör att Almedalsveckan känns så speciell. Människor och politiker går runt ganska fritt, även om det då finns mängder med polis och säkerhetsfolk runt omkring. Alltså, kommer det att ändras, tror du, nu efter det här?
Alltså, det är ju svårt att uttala sig om det, men det är såklart att det här kommer komma upp på diskussion, och jag menar, det är ju en delad känsla lite grann, för många tycker ju att det är otroligt viktigt att fortsätta värna om det här öppna samtalet som Almedalen ändå är. Samtidigt så måste man ju ha koll på säkerheten och säkerhetsläget, och jag menar, det har ju varit en stor säkerhetsinsats under veckan, och de har ju installerat kameror och haft stort polispådrag. Så att vi får ju se helt enkelt hur det blir, men det är ju fortfarande chockartat och, ja, som sagt, någonting som aldrig har skett tidigare.
Den mördade kvinnan Ing-Marie Wieselgren, hon var nationell psykiatrisamordnare vid SKR, Sveriges kommuner och regioner. Hon medverkade ju också i Sveriges radios Tankar för dagen. Och så här lät det bara några dagar efter att kriget hade brutit ut i Ukraina.
Hur ska vi orka det här? Först pandemi och nu krig, sa hon och såg mig rakt i ögonen. Jag ville svara att jag vet vad som kommer att hända och att det snart är över. Men här hjälper varken mina läkarstudier eller 40 års längre livserfarenhet. Det är svårt.
Där hörde du Ing-Marie Wieselgren, alltså ur Tankar för dagen i Sveriges Radio. Jag har med mig P4 Gotlands reporter Petter Myrenberg direkt nu. Du, Petter, har hennes död uppmärksammats på något vis idag mer än den minneskortstjänst som pågår just nu?
Nej, inte som vi vet, utan det är ju den här minnesgudstjänsten som pågår, och sen är ju samtalet fortsätter ju, och ja, det är ju oundvikligt att man fortsätter att prata om det här. Vi får se framöver om det kommer anordnas någon typ av tyst minut, men det är ingenting som jag vet om just nu.
Mm. Och det är bara några minuter kvar innan det ska vara en pressträff. Vad är det som kommer hända där, Peter?
Ja, förhoppningsvis kommer ju åklagaren att förtydliga lite de här uppgifterna som har cirkulerat kring motiven bakom då hos den här gärningsmannen. Så att vi får ju se helt enkelt hur tydlig den här åklagaren kan vara, och ja, vi fortsätter att rapportera om det.
Mm. Och vi hoppas kunna återkomma också innan den här sändningen är slut om det som sägs på pressträffen, alltså som startar om bara några minuter. Stort tack, Petter Myrenberg, reporter på P4 Gotland. Ja, men det är ju sista dagen på politikerveckan i Almedalen på Gotland, och där så har ju P4 Extras Erik Blix mött partiledarna under hela veckan. Och strax så ska vi ta oss tillbaka till Almedalen och Gotland och till Erik Blix som möter Miljöpartiets Märta Stenevi om bara några minuter. Först så blir det lokala nyheter.
Nu fortsätter P4 Extra.
Direkt sänd från Visby och Almedalsveckan, där Märta Stenevi idag är min gäst här i P4 Extra. Vi ska strax säga hej till Märta, men vi fick just besked om att Boris Johnson nu bekräftar sin avgång. Storbritanniens premiärminister avgår alltså. Det kommer ni få höra mer om i nyheterna, naturligtvis. Märta Stenevi, välkommen hit.
Stort tack.
Ja, Almedalsveckan skuggas av förfärliga händelser. Igår en person har mist livet i en knivattack. Vilken är din känsla idag?
Idag har jag ju präglats av en väldigt, väldigt sorg sen beskedet kom igår att Ing-Marie Wieselgren inte klarade sig. Och det fruktansvärda dåd som utfördes igår eftermiddag lägger en väldigt lång skugga, tycker jag, över vad som annars har varit en oerhört fin Almedalsvecka. Mm. Så att det är sorg och känner mig dämpad, men framför allt så går jag och tänker väldigt, väldigt mycket på Ing-Maries nära och kära och var de måste befinna sig idag.
Mm. En älskad och uppskattad person, både som privatperson mycket, naturligtvis, och yrkesmänniska. Vi ska dock fortsätta som tidigare. Det är också kanske en viktig del av Almedalsveckan att det öppna politiska samtalet får fortsätta. Vilken tycker du är den viktigaste politiska frågan idag?
Det tycker jag är en klimatomställning som får alla med i byggandet av ett nytt samhälle.
Och det och en del annat ska vi tala om med Märta Stenevi, ett av Miljöpartiets två språkrör i P4 Extra idag. Bo Kaspers orkester och En sländas andetag i P4 Extra, där jag, Erik Blix, har Märta Stenevi på besök. Den sista utav våra talare här under Almedalsveckan som hamnar i min intervjustol. Du, alla har ju fått välja kaka på mitt lilla kaffebord här. Mm. Vilken väljer du?
Alltså, nu är det ju inte en pannkaka, men jag tänker att saffranskakan ändå känns väldigt rätt.
Väldigt
i Visby.
Gotländskt, ja. Sådär. Ja, det är många som har valt gott. Den. Ja, du är i gott sällskap. Ja. Okej, varsågod och ta gärna en kopp kaffe också om du känner för det.
Mm,
du vill ju naturligtvis prata om klimatet, det är ju ändå Miljöpartiet vi har här. Mm. Vi har dock börjat i en annan ände med många, och det är Östersjön. Mm. Vi är ju mitt i den, och långt innan vi talade om de globala klimatfrågorna så pratade vi om hur Östersjön mår. Mm. Och nu för tiden mår den inte bra alls.
Nej.
Vad vill Miljöpartiet göra åt det?
En av de mest akuta sakerna vi behöver göra det är att vi stoppar industrifisket och bottentrålningen i Östersjön. Mm. Därför att det som händer just nu när vi håller på att slå sönder ekosystemen, det kommer att leda till, eller riskerar att leda till, en miljömässig katastrof i Östersjön. Och när havet dör, då kan det inte heller längre hjälpa oss med vår överlevnad. Havet är ju en av de naturformer vi har just nu som binder mest koldioxid.
Som har självrenande processer och så också om definitivt ekologin hänger ihop. Får jag be dig hålla mikrofonen lite lägre ner? Sådär kanske, ja. Så tror jag det blir bättre. Men du, hur ska Sverige rent konkret få gehör bland övriga länder i och runt Östersjön och i Europa för ert krav på totalstopp för trålning?
Alltså vi har ju gjort stora framsteg förr i fiskeripolitiken.
Dock inte tillräckligt stora uppenbarligen.
Nej, och framförallt backade vi ju igen på det som land. Och tillät det mest storskaliga fisket en gång till. Och nu kan vi bara konstatera att det här håller inte. Utan vi måste få till starkare skydd. Och vi har ju olika samarbeten som vi kan trycka på genom. Vi måste gå före med ett stopp, därför att vi ser ju också hur det stora industrifisket slår ut det kustnära fisket, det småskaliga fisket, när det inte längre finns en hållbar fiskesystem.
Har Miljöpartiet med sig de andra tre partierna på den så kallade vänstersidan i kravet på ett totalstopp?
Vi får väl sätta oss och förhandla om det, men jag tror att det är väldigt uppenbart, åtminstone för väldigt många medborgare, hur illa det ser ut med fisket. Jag tror att alla som intresserar sig för fiske och också alla som rör sig på Östersjön och ser den algblomning som förvandlar havet till en geggisörja förstår att det är akut. Östersjön har varit ett hav i väldigt dåligt skick under lång tid, men när vi nu dessutom slår sönder ekosystemen och slår ut fisken på det sättet som just nu pågår, då ökar vi riskerna enormt mycket för havet. Så det här är en väldigt prioriterad fråga och borde vara en prioriterad fråga för oss alla.
Vi går till klimatet och till utsläppen. Ni vill inte sänka några skatter på drivmedel, men ni halverar gärna skatten på livsmedel. Varför är det ett bättre alternativ?
Därför att vi är i en situation just nu när ekonomin och inflationen och effekterna, inte minst av kriget i Ukraina, men också effekterna som dröjer sig kvar efter pandemin, gör att priserna stiger och att situationen för hushållen blir ansträngd. Än så länge är de andra partierna svar på det bara att sänka bensinskatten. Problemet är bara att det är ju en skatt som gör att man gör det lättare även för dem som har väldigt lite problem med de här prisökningarna att också öka sina utsläpp. Det vill säga, har man råd att köra en tung Porsche Cayenne mellan Danderyd och Stockholm City, ja, då blir det billigare för den personen också. Samtidigt som det inte ger någon som helst lättnad till en garantipensionär som inte har råd med bil eller till en ensamstående mamma i förorten.
Men det ger en lättnad till den ensamstående mamman som kanske bor i glesbygden och som har en bil som enda möjlighet att pendla till jobbet, eller hantverkaren som är bilberoende för att köra många, många mil i sitt jobb.
Precis, men då riktar vi stöden istället till de personerna. Så att vi har ju föreslagit en sänkt skatt just där man har långa avstånd och
på drivmedel också.
Nej, på en sänkt inkomstskatt så att man får mer pengar i plånboken. Och har man då, behöver man då använda dem till drivmedel, då har man möjlighet att göra det. Men när vi sänker momsen på livsmedel istället, då når man också de som inte kör bil. Så att vi får ett bredare stöd och därmed så når vi också de grupper som har mindre resurser att röra sig med.
Men inga sänkta skatter på inkomster i världen kan väl göra att en låginkomsttagare helt plötsligt får råd att göra en stor investering i en elbil, som ju också är någonting som ni ligger på hårt för?
Alltså de subventioner som vi har satt in riktade mot elbilar, de bonus-malus-systemen och framförallt de leasingavtal som kommer nu, där räknar man hem den investeringen väldigt fort. Och inte, om man kan,
men om man inte alls har pengarna från början?
Nej, men om man inte alls har pengarna att köra bil, då går vi ju in med sänkt inkomstskatt för att lätta på trycket i plånboken och med en sänkt livsmedelsmoms. Det frigör ju pengar i plånboken. Men om du nu frågar om elbil, vilket jag uppfattar att du gjorde, så är det ju fortfarande så att om man till exempel privatleasar en elbil, då får man ganska snabbt ner sina transportkostnader väsentligt. Och dessutom så minskar man ju risken för att sitta i knät på nästa höjning av bensinpriset och nästa höjning av oljepriset på världsmarknaden. För att just nu så låser vi ju in personer i det beroendet istället för att hjälpa dem att sänka sina kostnader på lång sikt.
Du, idag finns det drygt 4700 vindkraftverk. Det här vill ni fyrdubbla och det kommer att kosta många miljarder. Hur vill ni finansiera den satsningen?
var på väg att säga inte alls. Men alltså, här finns ju en marknad som vill investera de här pengarna i vindkraft. Så vi har ju ett tryck från näringslivet att få byggt ut det här. Och framför allt handlar det ju om den havsbaserade vindkraften. Mm. Stora vindkraftsparker långt ut i havs. Där finns kapitalet som vill gå in och bygga det. Till skillnad från kärnkraften så finns det en stor investeringsvilja. De väntar bara på de politiska besluten.
Sen måste de ju naturligtvis också få betalt för sin elektricitet.
Ja, men då sänker vi våra kostnader, för att för konsumenterna är det billigare med vindkraft än med kärnkraft vilken dag som helst.
Ja, det finns mycket att säga om miljö och klimat, och det är Märta Stenevi som svarar på mina frågor här i P4 Extra. Vi ska fortsätta att diskutera både det och andra ämnen efter Water Under the Bridge med Adele. Adele där i P4 Extra, och i P4 Extra också Märta Stenevi, Miljöpartiets ena språkrör. Miljöpartiet, ett starkt NATO-kritiskt parti. Ni har anmält Ann Linde till KU, konstitutionsutskottet. Vad mera precis i avtalet mellan Turkiet och Sverige och Finland är det du är bekymrad över?
Ja, framförallt är vi väldigt bekymrade över vad det är för avtal och hur det ska tolkas. Därför att det här avtalet, eller överenskommelsen, skrevs under. Och sen hade vi två regeringar som presenterade två diametralt olika tolkningar av det. Och då är det ju naturligtvis oerhört viktigt att vi får svar på, att riksdagen får svar på och svenska folket får svar på vad innebär det här egentligen. Om man tittar bakåt en liten sväng, så har vi ju haft en situation där Ryssland invaderade Ukraina den 24 februari. Och under mer än en månad så hade vi en regering som sa att det absolut inte är aktuellt att lämna in en NATO-ansökan. Och sen hade vi en månad där samma regering sa att ja, det kanske vi ska, fast vi ska snacka lite internt i vårt parti om det först. Och sen plötsligt hade vi lämnat in en ansökan. Och den debatten som vi inte har fört är ju just vad händer då när man lämnar in en ansökan, och vad får det för konsekvenser? Och vad innebär det för vår roll i världen och för vårt fredsbevarande arbete? Och den diskussionen tycker jag att svenska folket förtjänar att få höra.
Men är det svart eller vitt? Eller finns det också något bra med att vara medlem i NATO?
Alltså samarbeten är i grund och botten bra. Och det vi såg framför oss efter det förändrade läget som invasionen ju innebär var att vi skulle behöva starkare samarbeten med NATO, men också med andra länder bilateralt. Men problemet med NATO som allians är att när vi har gått med så har vi lite grann tappat möjligheten att gå ur. Det finns egentligen ingen mekanism för att gå ur. Och vi går med, vi har tagit ett oerhört snabbt beslut på en ögonblicksbild av hur Europa ser ut idag och av hur medlemsländerna ser ut idag. Vi har väldigt liten möjlighet att veta hur det här ser ut om 10 år eller om 15 år. Om man tittar på utvecklingen som har varit de senaste 10-15 åren i Turkiet, i Ungern, i Polen, så är det mycket bekymmersam utveckling demokratiskt och ur ett perspektiv av mänskliga rättigheter. Och det här innebär ju då att vi låser fast oss med länder som vi skulle behöva vara en väldigt stark röst i att kritisera för att stärka deras oppositionella, för att stärka deras människorättsorganisation.
Samtidigt innebär väl medlemskap, om det nu godkänns i slutändan, också att man har en större möjlighet att påverka hur alliansen agerar i olika frågor.
Hur alliansen agerar, eftersom alliansen ju fattar konsensusbeslut. Men det innebär också att auktoritära stater, om de så vill, om vi har auktoritära stater i alliansen, så har de också möjlighet att ta alliansen gisslan. Och det är precis det som har hänt nu. Att Turkiet har kunnat ta hela den här NATO-processen och Finlands och Sveriges ansökningar gisslan gentemot alla andra länder som välkomnar Sverige och Finland in i NATO. Så att Turkiet genom att ställa faktiskt väldigt, väldigt orimliga krav i frågor som en annan stat överhuvudtaget inte ska ha inflytande över i Sverige. Och på så sätt tagit processen gisslan. Och ett bekymmersamt scenario, vet vi inte om det blir så, men det är ju lätt att föreställa sig att får man en fortsatt utveckling i Turkiet, Ungern, Polen och andra länder där man faktiskt underminerar och undergräver demokratin, att man då också börjar ta NATO gisslan för sina egna syften. Och i det kommer Sverige nu att ha avsagt sig en stor del av sin möjlighet att öppet kritisera det, och det märker vi ju redan när vi har alltså, partiledarna för de två största partierna kan inte svara på ifall Turkiet är en demokrati eller inte, därför att man inte kan uttala det öppet. Men det är ju ingen tvekan. Turkiet är en auktoritär regim som inte längre upprätthåller demokratin på ett rimligt sätt.
Vi hör att ni har en radikalt annan uppfattning i den här frågan, och vi går till en annan fråga.
Det var inte så länge sedan, vill jag ändå bara säga. Det var inte så länge sedan som alla var väldigt överens om att ingen skulle ha kallat Turkiet en demokrati. Och nu plötsligt så har vi partier som gör det på grund av den här ansökan.
Ja. Vi lämnar NATO-ämnet. Mm. Ni lämnade regeringen i november förra året. Vad har blivit sämre sedan ni gjorde det? Och var det, med det i perspektiv rätt att lämna regeringen?
Ganska mycket har blivit sämre, och det är beslut som vi naturligtvis sörjer att man har fattat. Att inte, ska vi säga, att inte vårt samarbete, ska vi säga, att man inte har stått fast vid det som vi har varit överens om i samarbetet. Men i grund och botten så handlar ju detta om hur man ser på politik. Om man tycker att det är viktigt vem som fattar beslut eller inte. Om man tycker det är viktigt vilka beslut som tas. Att söka makten tycker jag ska vara en självklarhet för varje parti med lite stolthet. Därför att vi har ju politik som vi söker stöd för, som vi vill driva igenom. Men om makten blir ett självändamål, om man sitter vid makten utan att det spelar någon roll vilken politik man genomför, då blir det någonting annat. Och det som hände i december när budgeten föll, det var ju också att vi då hade en situation där det inte längre gick för regeringen att driva igenom den politik vi förhandlade fram. Vi valde då att lämna, därför att vi menar att det har stor betydelse vilken politik som förs. Och det vi har sett efter det är att den här drömmen om hoppande majoriteter, där man ju när man pratar om det teoretiskt alltid utgår ifrån att man ska ha en regering som har en politik man vill driva, och så hittar man olika majoriteter för den politiken. Det är inte det vi har sett det här halvåret, utan istället har vi sett en regering som tvingas genomföra det som för dagen hittar majoriteter i riksdagen. Och det bygger mycket mer på vilket parti som har velat få ut en slagkraftig rubrik den här veckan, eller vem som vill skapa en konflikt här.
Samtidigt så kämpar ni i opinionen, och det är ju alltid ett vågspel det där, om man ska vara med eller utanför. Jag tänker att det här har flera nyanser. Opinionsmässigt, tror du att ni vann eller förlorade på att lämna regeringen?
Jag har ingen aning, och ärligt talat så var det överhuvudtaget inte det handlade om, utan det här handlar om att det är viktigt med politik. Det ska spela roll vem man röstar på. De som röstar på oss har inte röstat på oss för att vi ska sitta och genomföra Jimmy Åkessons politik, och det kommer vi inte att göra.
Betyder det här också att ni inte är lika benhårda på att säga nej till en regering som ni inte själva sitter i?
Det innebär att vi verkligen har sett hur viktigt det är att vi vid varje givet tillfälle söker maximalt inflytande för vår politik och för de som har lagt sina röster på oss. Och det kommer vi att fortsätta göra. Det politiken och innehållet som är det absolut viktigaste för oss. Sen är det i regering vi genomför mest politik. Det är ingen tvekan. Så det är målsättningen.
Mm. Tiden går fort här, du.
Eller hur?
Ulf Kristersson, han är väldigt förtjust i Tintin. Din seriefigur är Modesty Blaise. Varför det, helt kort?
För att hon är väldigt, väldigt tuff, men också alltid på deras sida som är mest utsatta. Och det tycker jag är en fin målbild.
Det säger Märta Stenevi, som är vår sista gäst här under Almedalsveckan. Tack så mycket för att du kom och fika den stund.
Stort tack.
Erasure, Take a Chance on Me. I nästa timma då handlar det om ett tidigare vårdbiträde som döms till 7,5 års fängelse för grova våldtäkter på demensboende. Ska du ut med husvagn för första gången i sommar, ja, men då ska du få campingens vett och etikett. Nu blir det Ekot, här i Angela Vise Edeler.
Nu fortsätter P4 Extra med Sarit Monastyrsky.
Ja, så är det. Och strax så ska det handla om ett tidigare vårdbiträde som nu döms till 7,5 års fängelse för grova våldtäkter på demensboende. Ska du ut med en husvagn för första gången i sommar och fundera lite grann på hur ska det här gå till egentligen? Ja, men då ska du få campinglivets vett och etikett om en stund. Och så ska vi också säga hallå där till Peter Jöback som är ute på turné. Ja, en tidigare anställd man på demensboende i Västsverige döms nu till 7,5 års fängelse för att ha våldtagit flera kvinnor som bodde på hemmet. Kristin Holmberg är reporter på Ekot. Och Kristin, ja, vad handlar det här om?
Ja, men han jobbade ju där på det här demensboendet som ett vårdbiträde. Fyra kvinnorna, de bodde där. Han döms för att ha våldtagit de här kvinnorna upprepade gånger. Totalt så handlar det om 19 fall av grova våldtäkter mot de här kvinnorna som det handlar om. Också 5 fall av grovt sexuellt tvång. Och så ska han också ha, han filmade det här och spred det på internet.
Vad sa åklagaren idag?
Jo, men jag pratade med henne, en av åklagarna, de är ju två i det här målet. Anna Arvidsson pratade jag med precis efteråt som domen hade kommit. Och de hade ju yrkat på ett lite högre fängelsestraff, 12,5 år, vilket är en högre än vad straffskalan egentligen säger. Eftersom de ansåg att det var så grovt. Men tingsrätten tyckte att det kunde stanna vid 10 år. Men av en rad olika skäl så räknar man av åren, så det landade på 7,5 år då. Han frias på 2 utav punkterna, och då handlar det om kränkande fotografering och om grovt förtal. Jag tänkte att vi kunde lyssna till åklagare Anna Arvidsson om hur de resonerar och varför det rör sig om så grova brott.
Vi menar ju att de har befunnit sig i en utsatt situation, delvis för att han, med anledning av att han har arbetat på det aktuella boendet, och att den tilltalade otillbörligt utnyttjat det, och därför ska han dömas för grov våldtäkt.
Ja, det säger alltså Anna Arvidsson som är åklagare här. Och Kristin, han döms inte bara för våldtäkterna på äldreboendet, eller hur?
Nej, han döms också för grovt barnpornografibrott. Och egentligen så var det ju i den utredningen som allting uppdagades. Den här personen förekom i en utredning gällande barnpornografi, och när polisen kom över hans dator och hårddiskar i den utredningen, ja, det är då de får vetskap om de här filmerna på övergreppen mot kvinnorna, och det är ju lång tid efter som de har utsatts för de här brotten. Mm.
Hur har den här bevisningen sett ut?
Ja, det handlar ju dels om de här filmerna på övergreppen, på våldtäkterna. Omfattande bildmaterial när det gäller barnpornografibrotten. Och där har ju inte deltagit, utan det är bilder på barnpornografi eller brott då. Och så är det förhör med anställda på boendet bland annat.
Mm. Vad säger han själv?
Han har hela tiden, alltså den här rättegången hölls ju bakom stängda dörrar, så vi journalister har ju inte fått följa vad han har sagt. Men han har ju förnekat brott, och jag pratade med försvarsadvokaten precis efter rättegången, och då förklarade han att de här kvinnorna som det handlar om här har gett sitt samtycke till mannen att ha sex med dem. Och nu efter att domen kom så ringde jag upp Magnus Johansson igen, mannens advokat. Vi kan höra hur han förklarar detta.
Jag kan säga att min huvudman är väldigt besviken. Han hade ju hoppats att bli frikänd. Det avgörande i det här målet är ju om de 4 målsägarna var kapabla att lämna ett samtycke. Och tingsrätten kom ju fram till att de inte var det. Vi delar inte den uppfattningen.
Magnus Johansson där, advokat. Ja, Kristin, vad händer nu?
Ja, han hade precis pratat med sin klient, advokaten, så att de har inte hunnit besluta ännu ifall den här domen ska överklagas. Och det gäller också åklagaren som jag pratade med innan. De har inte heller hunnit ta ställning till den saken, så det kan bli en fortsättning. Det får vi se. Man har ju 3 veckor på sig att överklaga en sån här dom.
Tack så mycket, Kristin Holmberg, reporter på Ekot. Ja, för en stund sedan så startade presskonferensen som handlar om attacken i Visby igår. Och där kunde man bland annat höra Petra Götell som är kammaråklagare. Och på fråga om motivet för attacken så säger hon att det är riktat mot psykiatrin. Det handlat om det psykiska måendet och om psykiatrin i Sverige, säger hon. Hon har varit det tilltänkta offret, säger Götell, och lägger till att den misstänkte inte är hemmahörande på Gotland. Och man har inte haft vetskap om det på det sättet, säger Götell, på frågan om polisen har haft vetskap om att mannen var på ön. Hon lägger också till att det inte i nuläget är en koppling till nazistiska NMR som utreds. Mm. Tove Lo med No One Dies From Love. Du hör den här i P4 Extra där vi nu ska snacka om vett och etikett i campinglivet. För det är många av oss som väljer den där sortens semester. Ann-Charlotte Ekensten är expert på precis detta. Bloggar om sin familjs äventyr under namnet Campingfamiljen. Välkommen hit!
Tack så mycket!
Du, hur ser campingschemat ut nu? Var bär det av?
Ja, vi drar till Båstad om 2 veckor och sen så drar vi till Småland efter det.
Ja, i 10 år har ni hållit på att campa på det här sättet med husvagn. Mm. Vad är det med just camping som du har fastnat för?
Jag tror att det handlar om att det är frihet och det är trygghet på samma gång.
Ja, du, vett och etikett, vi måste ju snacka om det. Vad är det man ska tänka på när man ska ut och campa och särskilt då på vara på en campingplats?
Jag måste säga först att det handlar jättemycket om sunt förnuft och att vara en god medmänniska. Men visst, några saker kan man väl tänka på lite extra. Och ja, många tycker ju att det är lite svårt då när man ska backa till på sin campingtomt. Och då är det väl på sin plats att fråga om någon behöver hjälp. Eller be om hjälp om du känner att det är lite knasigt.
Mm. Jag har upplevt några gånger att det är folk som sitter och tittar så där och tycker att det är lite härligt med lilla drinken i handen och njuta av när någon inte riktigt kommer in på platsen som den ska.
Mm. Jag har också varit med om det. Ja. Och det tycker inte jag är okej.
Nej. Du tycker man ska gå fram och hjälpa till om det behövs?
Ja, eller be om hjälp om du känner att du behöver hjälp.
Mm.
Men jag måste också säga att vi har haft jättefint bemötande på väldigt många campingplatser. Speciellt när vi var nya och hade svårt att backa in.
Mm.
Helt plötsligt hade vi 3 gubbar som hjälpte oss att resa upp hela vårt förtält till exempel.
Det är fantastiskt. Det är jättefint ju. Det är något mer man ska tänka på då?
Jag tycker att man ska tänka på att hålla sig till placeringen. Det är ju en campingtomt som du hyr när du är där. Och den är ju avgränsad med stenar eller pinnar eller någonting. Och håll dig där inom. Eftersom det handlar egentligen inte bara om att det är trevligt med lite avstånd mellan husvagnarna. Utan det är ju också för brandsäkerheten.
Mm. Så man ska tänka sig hur man parkerar och får tält och lite sådana saker.
Ja, det finns alltid regler kring detta. Och sen så tycker jag också att vi ska tänka på att inte gena över någon annans campingtomt. För det är inte riktigt schysst faktiskt.
Nej. Hur ofta händer det? Har du varit med om det några gånger?
Ja, ibland får man en sån plats där det helt plötsligt blir lite nära till vattnet, kanske till vattenkranen. Och så börjar folk att snedda. Och det är ju inte så himla kul när man sitter där och käkar middag att någon precis passerar bredvid.
Säger du något eller är du tyst?
Jag kanske harklar lite.
Ja. Något annat man ska tänka på då?
Väldigt viktigt. Mm. Jag tror att alla har gjort nybörjarmisstaget att ställa soppåsen utanför och tänka att jag tar den sen.
Mm.
Men då har måsarna hunnit före.
Så det måste man verkligen tänka på då.
Ja.
Vad har du själv lärt dig under de här 10 åren när du tittar tillbaka? Från när ni var alldeles nybörjare tills nu. Vad är det du har fixat till så där som har blivit bättre eller?
Nej, det är väl säkert packningen innan man ska iväg. Men också att våga testa nya ställen och inte vara så rädd för att prata med folk. Och njuta av att man är tillsammans på en begränsad yta. Alltså, vill man vara ensam i skogen, då väljer man ju inte en campingplats i högsäsong. Utan man ska ju ta vara på det som finns på campingen. Som att prata med folk och ha det kul.
Mm. Vad är det absolut bästa skulle du säga på en campingplats då?
Det som är viktigt för oss, menar du?
Mm.
Ja, för vår familj så handlar det faktiskt mycket om att det finns ett schysst servicehus. Och att campingen ligger på ett bra ställe. För att vi använder ofta campingen som en bas för våran semester. Och så gör vi utflykter runt omkring.
Mm. Vad kan man förvänta sig då? Det är första gången man ska bege sig ut. Man kanske har hyrt eller lånat en husvagn eller kanske till och med köpt en. Och så ska man iväg på första turen nu i sommar. Vad kan man förvänta sig finns där på campingplatsen för en?
Ja, det finns ju oftast ett servicehus med toa och dusch och sånt. Och kök och en diskplats. Det är väl egentligen basen som du kan förvänta dig. Ja, och så möjlighet att fylla på vatten och att tömma vatten och toatank.
Mm. Du, ni har ju rest runt en del. Vad skulle du säga skiljer sig de här campingplatserna åt som ni har varit på?
Ja, de större campingplatserna ligger ju oftast ut med kusten eller längs med någon av de stora sjöarna. Och vill du hitta en mindre och kanske lite mer old fashion campingplats, då ska du bege dig lite mer inåt landet, in i Dalsland, Småland eller längre upp i landet.
Mm. Du, har du något minne sådär som ringar in campinglivet för dig?
Jag har många härliga kvällar tillsammans med våra campingkompisar när vi har grillat med barnen och sitter ute och tar ett glas vin på kvällen. Det är väl sådana minnen som jag tycker är allra, allra bäst.
Ja, du skiner upp nu när du berättar om det. När sätter du igång och packa och när kommer ni iväg?
Ja, tyvärr så är jag väl en litet av en packningsnörd. Så att, jag har ofta ett dygn på mig när vi kommer iväg. Men jag tar det när jag hinner helt enkelt. Och det är det som är det som jag menar med tryggheten i camping. Man har ju mycket färdigt i sin husvagn om man äger den själv. Alltså. Mm.
Du, till sist då, vädret då, hur stor del spelar det in i campinglivet? Det finns ju somrar när det är kallt och regnar hela tiden till exempel.
Ja, men då kan jag ju avslöja att när man är på camping så uppfattar man vädret bättre. Och det handlar om att du är ute så fort solen kommer fram. Det är inga ställtider.
Vad bra. Ja, men då vet vi vad vädret är bättre någonstans. Stort, stort tack Ann-Charlotte Ekensten, ihärdig campare som har bloggen Campingfamiljer. Du som lyssnar, du kan in på P4 Extras sociala medier och dela med dig av dina campingbilder och tips. Stort tack Ann-Charlotte, ha en jättefin sommar nu.
Tack samma.
För en stund sen så kom ju beskedet då att Boris Johnson avgår. Det har ju varit rörigt där i Storbritannien. Om en liten stund då ska vi ta oss till Ukraina. Vi ska dessutom kolla läget med en av alla artister som är ute på vägarna på turné. Och den här gången så handlar det om Peter Jöback som vi kollar läget med som ska spela på Dalhalla imorgon. Nu lokala nyheter.
Nu fortsätter P4 Extra med Sarit Monastyrsky.
Ja, så är det. Och du ska få musik nu ifrån Sophie Tucker. Det är P4 Extra som du lyssnar på. Sommarturnén är nyss igångkickad och imorgon ja, då ställer han sig på Dalhallas klassiska scen. Hallå där, Peter Jöback.
Hallå, hallå.
Var är du just nu då, rent geografiskt?
Jag är faktiskt på väg här. Jag ska åka tåg här idag upp för att jag ska nämligen hänga med min familj tillsammans med Helene Sjöholms familj som också gästar mig på Dalhalla imorgon. Och då så ska vi hänga lite ikväll, käka middag.
Nej,
i Tällberg.
Då måste jag fråga, för då tänker jag mig att det blir en del sång när ni ses. Eller blir det inte det privat?
Nej, inte när vi ses. Men, men vi jobbar ihop så blir det ju sång. Men hon, alltså det är så häftigt. Vi växte upp, alltså vi var 24 och 25 när vi gjorde Kristina från Duvemåla då på Malmö Musikteatern när det hade premiär. Och idag är vi 51-52 och har barn och umgås liksom med familjerna. Det är ju väldigt häftigt liksom att vi fortfarande
verkligen
har den här kontakten.
Ja.
Det, liksom, men vi blev en familj med Kristina och nu är jag jätteglad att hon kommer gästa mig. Så att hon gästar mig och Gustav och Victor och Ren gästar mig imorgon. Så det blir ju världens grej liksom.
Ja, jag förstår det. Du, pandemiuppehållet, man kan liksom inte bara swisha förbi det, för det blir ju ändå speciellt när man ställer sig på scen igen, misstänker jag.
Ja, alltså vi förra året fick man ju åka ut lite med så här mindre spelningar. Då åkte jag ut med en trio. Och då sa jag tror att jag var först att mynta det uttrycket, att det kändes som att man var på kosläpp. För att det var liksom så här, för att man hade längtat så länge då att få sjunga liksom. Så att man kände sig som en ko på kosläpp. Men samtidigt så var man ju också väldigt nervös. Jag kände mig lite ringrostig också. Och vi hade ju premiär nu i Galtström i Sundsvall här förra veckan och i söndags. Det var lite pirrigt faktiskt. Jag avslöjade det för publiken efter typ 4 låtar. Så jag är skitnervös faktiskt. Men hoppas det inte märks. Men du vet, bara att klä upp sig. Sätta på sig scenkläder känns så konstigt. Liksom. Jag hade egentligen velat gå upp i pyjamas eller mina trädgårdskläder. Liksom, ja. Så hade jag känt mig mer bekväm.
Men du, finns det inte något lite bra med det också? Att få lov att känna så?
Jo, det är jättebra. Så jag måste säga att Jag var lite rädd så här, du vet, när pandemin hände, så tänkte jag så här, men det kanske nu jag bestämmer mig för att sluta, för att liksom eller så kände jag också att jag var rädd för att jag kanske skulle få panik, för att musiken är hela mitt liv liksom, du vet, så där. Mm. Men då insåg jag faktiskt att all de här åren som jag har jobbat med mig själv och liksom försökt att försona sig med min historia och så där, har gjort att musiken är inte allt för mig, utan liksom musiken, alltså, utan jag har ett liv som är fantastiskt med min man och mina barn och mina vänner och jag vet allt jag har runt omkring mig. Och sen har jag ett jobb som jag älskar, det är musiken, och det liksom betyder jättemycket för mig. Men jag dör liksom inte om inte musiken finns. Och det känns så här, nu när man har paus, så är den där glädjen att få stå på scenen och få möta publiken igen är så himla stor, att man har längtat så mycket efter det, och att det blir det här lilla extra i livet.
Den här sommarturnén har ju, ja, men den heter ju 50 år på jorden och 40 år i musikens tjänst. 40 år är ju väldigt lång tid ändå.
Ja, det är sjukt.
Men om du skulle säga något som du har blivit bättre på under de här 40 åren, vad är det då?
Ja, men jag skulle nog säga att jag blir en bättre och bättre skådis, tycker jag, alltså skådespelare. Men det har nog mycket med att jag, med den resan jag genomgått själv som människa och sådär liksom. Och så det är ju något jag fått som jag vill göra mer. Sen tycker jag att jag, om jag som människa, tycker att jag har blivit bättre. Men jag har blivit lugnare, tycker jag. Och jag har ju varit en person som... Jag drevs av någon slags, jag jagade någonting, någon bekräftelse kanske och sådär, för att som jag missade när jag var barn. Så jag kom på att den bekräftelse jag söker, den kommer jag aldrig få, för att min pappa lever inte längre, så den kommer inte komma. Så jag måste liksom på något sätt hitta det själv och sådär. Och sen gjorde jag det, och sen så på det sättet har jag väl blivit tryggare och lugnare och att faktiskt njuta av dagen lite mer.
Du, imorgon så är det ju Dalhalla med Helene Sjöholm och bröderna Norén som gästartister. Ja. Du var ju på Broadway för några år sedan, så om du måste välja Broadway eller Dalhalla, vad blir det då?
Det går ju inte att jämföra, men jag ser fram emot Dalhalla, för Dalhalla är en magisk plats att vara på, det säger ju alla som har varit där. Det är något speciellt, och den här konserten är ju tanke att jag går igenom lite min katalog och pratar lite om vad jag befann mig i olika stadier. Liksom, så det ska väl bli en så personlig nära föreställning med mycket musik i min, vad jag har gjort.
Underbart. Du, hälsa hela gänget. Tack så hemskt mycket, Peter Jöback, för att du hade möjlighet att vara med oss här i P4 Extra.
Ja, tack snälla för att jag fick.
Ja, någon annan som ska vara med i P4 Extra, det är ju Victor Norén som kommer gästa dig. Han kommer vara P4 Extra gäst hos oss nästa vecka. Det får man inte missa. Ja, minst en person har dödats och flera har skadats av en rysk beskjutning mot Kramatorsk i östra Ukraina, enligt nyhetsbyrån AFP:s utsända. Och Kramatorsk, det är en av de största städerna i regionen Donetsk i sydöstra Ukraina. Staden är tillsammans med Sloviansk under intensiv rysk artilleribeskjutning, och som de senaste dagarna har lett till ett stort antal civila dödsoffer och många skadade. Lubna Elshanti, radions korrespondent på plats i Ukraina, är med oss nu. Var är du, Lubna, just nu?
Jag har precis lämnat östra Ukraina och däribland Kramatorsk där jag var igår, och i det här bostadskvarteret som idag har utsatts för olika attacker. Som du sa så är det en person som har dött, men det är flera som är skadade, och på de bilder som jag har sett så är det massiv förstörelse. Det är flera bostadshus som står i brand. Det är ett stort antal äldre personer som har olika sorters skador, splitterskador. Och när jag var där så uppmanade jag också guvernören civila att lämna Kramatorsk, för att man anade att det skulle komma fler attacker i och med att Ryssland nyligen har tagit den regionen Luhansk, en av de regionerna i Donbass, man brukar kalla det, som är en av Putins främsta mål. Så räknar man nu med att den ryska offensiven kommer rikta sig mot Donetsk, och därför har man också förväntat sig att det kommer komma fler attacker, och det är väl det vi ser just nu.
Rapporteringen kring kriget i Ukraina, den har ju minskat jämfört med hur det var i början av krigsutbrottet. Men har intensiteten i själva kriget minskat?
Nej, men den har väl ändrat karaktär, kan man väl säga. Sen Ryssland insåg att de inte kommer kunna ta Kiev och flera andra städer på 3 dagar som man hade förväntat sig eller hoppats på, så har man ju riktat kriget mer mot östra Ukraina så som det var ungefär 2014, men med mycket mer artilleri, med större styrkor, samtidigt som man fortsätter ju attackera andra städer med olika robotar som man skjuter från Krimhalvön och så. Så det kan man inte riktigt påstå att intensiteten har minskat, men kriget har ändrat karaktär.
Mm. Det kommer ju också en del rapporter om att många försöker återvända hem. Hur är det med det?
Ja, det så är det ju. När jag var i Krematorsk och även i en annan stad, Pakrovsk, i Donetsk-regionen, så träffade jag flera personer som har precis kommit tillbaka till de regioner som förväntas vara desto mer under attacker under den närmsta tiden. Och de berättade att deras pengar har tagit slut. De har inte hittat jobb i andra städer och därför känns det bättre för dem att åtminstone vara hemma, och att de inte känner sig, att de hoppas att deras hem inte blir attackerade. Så, och det är så. Det är allt fler, även från europeiska länder, flyktingar som har flytt till europeiska länder återvänder hem i större utsträckning. En del menar att de har ekonomiska skäl, andra säger att de har hemlängtan helt enkelt.
De ukrainska myndigheterna utreder över 21 000 misstänkta ryska krigsförbrytelser i Ukraina. Mellan 200 och 300 brott anmäls varje dag. Det här uppger riksåklagaren Irina Vindiktova för BBC. Vad kan du säga om det, Lona?
Ja, det rör sig om olika sorters brott. Däribland civila dödsfall, olika bombningar mot civila bostadsområden, utvisningar av ukrainska medborgare, utvisningar av ukrainska barn och ingen möjlighet för ukrainare att återvända till Ukraina när de väl har tagits till Ryssland. Det är bara några exempel som, på brott som Venediktova vill titta på. Problemet är ju att det är så stort antal och det lär bli svårt att ställa någon till svars för det här.
Mm. Men du har ju nyligen träffat en ukrainsk man som har suttit som krigsfånge.
Mm. Precis, han har suttit som krigsfånge i 88 dagar. Han är en vanlig volontär, en frivillig som försökte hjälpa till i evakueringen av civila. En ung man som inte har någon som helst militär anknytning eller koppling. Och han stoppades vid en vägspärr i Mariupol där ryska polisen eller ryska styrkor bad honom helt enkelt att ta av sig kläderna, och de beslagtog hans telefon och hittade Putin-kritiska bilder i hans mobiltelefon och påstod att han var nazist och satte honom i en buss och körde iväg honom till ett fångläger. Och där var han då i 88 dagar. Perioder hade han ingen mat, han torterades, han hotades till livet, han skenavrättades fram tills att han till slut släpptes fri och har nu återvänt till sin hemstad Dnipro i sydöstra Ukraina.
Hur mår han?
Han mår efter omständigheterna bra. Han sa att om det är något som de här erfarenheterna har lärt honom, så är det att uppskatta livet och uppskatta sin familj. För att det var det som höll honom vid liv, sa han. Att hela tiden veta att det finns någon som väntar på en där hemma och att det finns något mer att leva för. Så han menar på att han mår efter omständigheterna bra. Men det som är också intressant är att han har inte förändrats, menar han. Han har inte ändrat sitt beteende efter den här erfarenheten. Han har fortfarande Putin-kritiska bilder i sin mobiltelefon och tänker fortsätta hjälpa till med evakueringen av civila från områden som Ryssland attackerar eller ockuperar.
Mm. Du har ju varit i Ukraina en stor del av tiden sedan kriget inleddes i februari. Tycker du att stämningen har ändrats bland människorna där under den här tiden?
Absolut, det är väldigt tydligt. Från början så var det enbart sorg som man såg i människors ögon, och det var bara liksom mörker när man pratade med folk. Nu så har det här kriget blivit någon slags naturtillstånd, känns det som, och människor har försökt hitta en slags vardag och vågar och vill även prata om andra saker som inte handlar bara om kriget. Man försöker planera någon slags ledig helg eller till och med semester. Man försöker leva ett så vanligt liv som det går. Och man menar på att det också är nödvändigt, för att om det är så då att Ryssland vill slå sönder människors liv så ska de som åtminstone kan få behålla någon slags normalitet. Och det är många eftersträvar.
Lubna Elshanti, radions korrespondent på plats i Ukraina just nu. Stort tack för att du kunde vara med oss.
Tack.
Ja, nu har då Boris Johnson meddelat att han avgår. Patrik Holmström, utrikesreporter på Ekot och tidigare korrespondent i London. Ja, Patrik, vad sa han nu i sitt tal?
Ja, det var ett ganska kort tal som han höll, och han meddelade att han nu känner att han har kommit överens med det konservativa partiet som då anser att det behövs en ny ledare för partiet och en ny premiärminister, och han har kommit överens med dem att han kommer att lämna, men han kommer att sitta kvar fram till dess att en ny partiledare och premiärminister är utsedd. Och just det där sista, att han kommer sitta kvar, för det här är en process som kommer att pågå i några månader, eller brukar göra det i alla fall, har väckt en del reaktioner från hans kritiker som tyckte att han borde avgått omedelbums, så att säga. Och även oppositionen har ju sagt det. Labour-ledaren Keir Starmer sa redan innan det här talet att om han inte avgår direkt så kommer vi att väcka ett misstroendevotum i parlamentet för att avsätta hela regeringen. Och för att det ska lyckas så måste han också få med sig ganska många konservativa ledamöter, så att det är väl långt ifrån säkert att det kommer att bli så. Men den här historien är långt ifrån över, skulle jag säga.
Du, vilka kandidater finns det som kan ta över posten här?
Ja, det finns ju en mängd kandidater. Det är många som har sagt nu att de kan tänka sig att ställa upp. Men de hetaste skulle väl jag säga är dels försvarsministern Ben Wallace som håller sig lite utanför det här stora bråket den sista tiden och varit ganska tyst. Han sa visserligen i förmiddags att han också tyckte att Boris Johnson borde avgå, men annars har han hållit sig utanför de stora diskussionerna. Han har seglat upp som den stora favoriten just nu, men även utrikesministern Liz Truss är en person som många nämner som en favorit. Och sen också den nyutsedde finansministern Said Nahawi är också en kandidat som är möjlig. Men det finns mängder med villiga.
Ja. Du, hur var känslan utav alltså Boris Johnson själv, tänker jag? Var han besviken, arg, trött? Vad fick du för känsla?
Ja, fast känslan man fick var att han var sitt bombastiska jag. Han var ganska stridslysten. Och det som var anmärkningsvärt, tycker jag, var ju det att han bad ju inte om ursäkt på något sätt för det som har hänt. Utan han istället så underströk han just det att han mer eller mindre är borttvingad från det här, trots att han då vann en sån stor valseger som han gjorde 2019, och han tackade sina väljare för förtroendet.
Ja, vi får följa det här, vad som händer framöver. Stort tack Patrik Holmström, utrikesreporter på Ekot. Veronica Maggio, Heaven med dig, avslutar P4 Extra idag. Tekniker Victoria Ottosson och Robert Egnelius. Producent Anna-Karin Gustafsson-Norén och Thomas Björklund. I redaktionen Erik Blix, Christian Erskog och Helene Ling. Musiken är den valdes av Olle Nilsson, och imorgon då tar Svetlana Pastuhovic över programledarmikrofonen här i P4 Extra. Hon gästas bland annat av operasångaren Rickard Söderberg, det får du inte missa. Sarit Monastyrski heter jag tackar så mycket för mig. Hej!